Det här är det 182 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Samma gäng som förra veckan här på plats i Malmö musikstudio. Jag, Ola Söderholm och
Järngänget.
Nanna Johansson och Jonathan Unge. Det var ett bra namn på oss. Ja, det var bra påhittat av Nanna. Ja, den här veckan ska vi bland annat prata om Stefan Löfvens statsbesök i USA och lite andra coola grejer som Järngänget ska prata om. Jag pratade förra veckan om att jag hade hört ett avsnitt av P1s konflikt som heter Medelklassrevolution som handlade om nya politiska rörelser och partier som vuxit fram vid sidan av de traditionella partierna.
Jag skulle säga att det var en väldigt bra prata, för att inte säga legendarisk.
Vad är det för attityd?
Vi har sparat den under fliken legendarisk.
Har ni ett Excel-dokument hemma?
Nej, men jag vet att du har.
Olas pratar. Lägsta betyget är bara bra, men sen finns det betyg som legendarisk, episk, klassisk. Så kan jag tänka mig att det är.
Var det klassisk du använde? Det var inte legendarisk. När du beskrev din egen prata.
Ja, den om uppmärksamhetsekonomin. Ja, men den var nog klassisk.
Ja, det var den klassiska
prata.
Det här specialprogrammet du kommer göra med dina klassiska prator, den växer sig bara större och större.
18 fruktansvärt klassiska timmar kommer det bli. Som en sommarlovsspecial.
Kommer du
som alla lyssnare kan se fram emot.
Och den här? Den här minns du säkert.
Nej, men
man kan inte stava Ola utan den här pratan.
Nej, men det var en himla kul prata.
Ja, det vet du. Nej, det var det inte.
Det var väldigt kul att det var så vagt.
Ja, men det var precis, det var lite kul. Företeelsen var kul. Ja. Mitt bidrag till det var kanske inte så kul.
Superroligt.
Ja, men skitsamma. Jag tog inte upp det för att jag bara ville prata om hur klassisk den här pratan var.
Såg att du gick med hoven.
Men bara för att recapa lite då, för de som inte hör alla avsnitt av Lilla Drevet, så var det att det var P1-konfliktprogrammet som heter Medelklassrevolution, och det handlade om nya politiska rörelser och partier som vuxit fram vid sidan av de traditionella partierna. Det var då till exempel Femstjärnerörelsen i Italien, Macron i Frankrike, Alternativet i Danmark. Och det handlade också om det nystartade svenska systerpartiet till Alternativet som heter Initiativet. Mm. Och jag höll på att prata om att det kändes lite vagt och luddigt vad som var Initiativets ärende. Vi kan höra på det här klippet med Initiativets partiledare bara för att påminna oss.
Jag ser ju lite en utmaning i att omsätta den typen av mjuka värden som att gå långsamt och öppna dörren till konkret politik. Mm. Vad tänker du om det?
Då kanske 6 timmars arbetsdag skulle ju vara en lösning, eller friår eller andra saker som har varit uppe i den politiska debatten. Eller basinkomst som gör att man vågar satsa på sin person. Så att nog finns det politiska styrmedel som kan göra att vi kan nå ett samhälle där som kan vara varmare.
Är det politiska förslag?
Det här är inte en av våra politiska förslag. Det här var några saker som exempel på det. Utan vi tar ju fram vår politik genom workshops och online.
Ja, men de har bara då formulerat att de är för några bra saker. Som medkänsla och hållbarhet kanske. Men sen har de inte konkretiserat det som praktisk politik, utan det enda de konkretiserar är arbetsmetoden. Att de tar fram sina politiska förslag i workshop och politiska labb online, där alla medlemmar får skriva in sina förslag. Och jag menade då på att det kändes lite märkligt att starta ett parti utan att vara intresserad av att driva någon speciell konkret politik. Att formen för organiseringen är det viktiga, att vi har politiska labb. Det kommer före de eventuella frågorna man ska organisera sig kring. Men jag fick då ett mejl från en lyssnare, Jakob Sköte heter han. Han var ingen medlem eller anhängare av Initiativet, men han skrev lite om vad han trodde att Initiativet försökte göra. Och det är då att de vill erbjuda något annat än vad de traditionella partierna erbjuder, som är en top-down-hierarki. Alltså, vilket också är fallet med traditionell media och kultur. Att partiledningar utformar partiprogram som väljarna röstar för, SVT producerar TV som medborgarna tittar på, konstnärer skapar kultur för sin publik och så vidare. Att det är några få sändare och en stor passiv publik som bara tar emot. Och det är ingen interaktion mellan dem. Så såg det ju ut då i det gamla traditionella medielandskapet som var när vi var små. Mm. Eller hur? Och det var då en massiv asymmetri mellan talare och lyssnare. Det fanns en talare som talade, och den fanns det en av. Och så fanns det lyssnare som bara lyssnade, och de fanns det flera miljoner av. Så var det när Jarl Alfredius satt och bara talade till oss i Rapport.
Aktuellt.
Ja, det är bra. Det var en bra rättning. Mm. Jag uppskattar den. Men
Råttsvansögon hade han.
Ja, han är. Ja.
Enligt Norén.
Fan, har Norén stört sig på Jarl Alfredius också i sin dagbok? Ja. Det är ändå imponerande hur stingslig han sitter och är i den där dagboken.
Vad sa du att han beskrev
det som? Han hade råttsvansögon. Det var råttsvansar i ögonen på honom. Så.
Va?
Mamma var en åsiktsskitnande kanalegås. Mm.
Men det är väl så i personregistret i Lars Noréns dagbok är väl så här äckla mig. Ja. Och så kan du insert vilken medie- eller kulturpersonlighet som helst. Så här, Jens Liljestrand äcklar mig. Leif G.W. Persson äcklar mig. Alltså, den meningen finns i den dagboken. Men det är imponerande med Jarl Alfredius som man tänker att en sån nyhetsuppläsare, vad finns det att störa sig på?
Det är bara
dansarna. Det är bara liksom en farbror som läser från teleprompter. Lars Norén sitter och kokar där. Men så var det då med det här, den asymmetrin. Men i dagens medie- och kulturlandskap ser det inte ut så då, utan nu är antalet som kan tala alla. Även om då inte alla har en lika stor publik. Men det här monopolet på meningsskapande som förr liksom var, fanns hos några få mediekanaler och institutioner finns inte kvar. Utan nu är det istället så att alla deltar i att då skapa vår kultur. Internet och sociala medier och memes och bla 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 och sånt.
Så varför behövs då ett sånt parti om det redan...
Ja, precis. Det är ju...
funkar så, eller?
Ja, exakt. Det kan ju vara en invändning mot det här att det är ju att det här är något som ska ske organiskt snarare då. Så att det är ju lite motsägelse då kanske att starta ett parti som ska göra det här organiska. Men det mejlskrivaren pekar på är att alt-right-rörelsen i USA, liksom initiativet, är väldigt luddig och otydlig.
Men det funkar.
Ja, det funkar på något vis. Alltså att, och det är liksom, det är inget tydligt politiskt program liksom som kallas alt-right. Men man fattar ändå vad alt-right är intuitivt på något vis. Vilket är lite konstigt att man gör det, för det är så himla odistinkt. Mm. Men jag vet ändå vad det är. Jag kan inte beskriva det, men jag vet vad det är. Jag vet inte vad det är. Som skillnaden på porr och erotik eller någonting. Men du vet, jag vet skillnaden. Jag vet att det där är porr när jag ser det. Jag kan inte så här förklara det liksom för någon som så här, ska låtsas ha Asperger. Och så här, men
när Tyra Banks säger att någon är hoochie och någon annan är sexy. Ja. Så kan, du kan inte sätta ord på det, men du ser också direkt vem som är hoochie.
Precis. Och när en snubbe är alt-right, då känner man det. Då vet man det. Nej, men det är ju väldigt så här, många sinsemellan väldigt olika saker som är lika mycket alt-right. Att det är alt-right med flamboyanta böglibertarianer. Mm. Det är alt-right med socialkonservativa kristna gubbar. Det är alt-right med Ku Klux Klan. Alltså det kanske är alt-right med en kille som är jätteintresserad av artificiell intelligens. Eller kanske inte, jag vet inte.
Ja, kanske.
Kanske. Det är alt-right med den här Jordan Peterson. Mm. Att vara en sån där självhjälpsgur som förklarar hur man signalerar att man har störst kuk i flocken. Eller, jag vet inte så mycket om Jordan Peterson. Jag inte, så att min idé. Och jag menar heller inte då hävda att han har något att göra med Ku Klux Klan alls. Men det är mer då bara för att illustrera den här poängen. Att det är mycket som inte har något med varandra att göra som ingår i alt-right. Och anledningen till alt-right-rörelsens luddighet och otydlighet är då att den är helt och hållet skapad av dess deltagare. Utan den här top-down-hierarkin. Den är inte initierad från toppen. Och en hypotes då är att det här initiativet, det de försöker göra är att skapa något liknande, fast då med lite vagt progressiva, vänsterliberala ideal istället.
Mm, en progressiv alt-right.
Ja, därav fokuset på labbet, snarare än exakt på vad som ska komma ut ur labbet. Att det ska då att gå att skapa något som på något vis känns som en distinkt rörelse, trots att det är så himla spretigt och luddigt när någon ska förklara vad det är. Alternativt i Danmark brukar tydligen benämnas som alt-left. Mm. Och den här mejlskrivaren Jakob, han hänvisar till en amerikansk snubbe som heter Jordan Greenhall. Jag har inte riktigt förstått vad hans titel är. Jag tror han är någon slags framtidstänkare, filosof. Jag vet inte. Men förra året, strax efter Trumps valseger, skrev han en väldigt viral text. En text som blev jätteviral, som var en analys av alt-right-framväxten. Och Jordan Greenhall skriver då utifrån sin amerikanska kontext om the blue church och the red religion. Att det finns en blå kyrka och en röd religion. Och då är det här att det är tvärtom med färgerna i USA. Alltså jämfört med vad vi intuitivt tycker att det borde vara som europeer. Att vänster är blå och höger är röd. Eller det är demokraterna och republikanernas färger. Som kanske mer gall och tann än vänster och höger egentligen. Gall är blå då och tann är röd. Men i alla fall, det som menas då är att det finns en blå kyrka Och det menar han då i den här texten, att det kommer av att de progressiva, liberala globalisterna i stora drag så vann de kulturkriget under 1900-talet. Att de så här besegrade de kristna på 50-60-talet. Och det har då varit deras världsbild som liksom har förmedlats av mainstream media. Men nu utmanas kyrkan av en röd religion, alltså typ alt-right, som får ett övertag i och med att den istället för att använda sig av den här gamla, allt mer stelbenta och obsoleta strukturen för meningsskapande, istället så använder de internet och de sociala medierna, de här icke-hierarkiska deltagarskapande rörelsen. Och det är något som så här genererar en mycket mer effektiv kollektiv intelligens idag. Att det här, det gamla broadcast, tappar mark mot det nya digital i kampen för att kontrollera bilden av verkligheten och skapa mening för massorna. Och de här då blåa, alltså liberalsen, the progressives, de har inte tvingats lära sig att hantera de nya verktygen i samma utsträckning som alt-right, på grund av att de då har haft bättre tillgång till de gamla verktygen och har hamnat i någon slags underläge nu då retoriskt, det menar han på. Och att de här gamla verktygen då, de var väldigt effektiva. Att han säger att det var Encyclopedia Britannia-modellen. Alltså de som skrev uppslagsverket Encyklopedin som ett exempel. Att det var en grupp individer som hade tillåtelse, auktoritet och ansvar att tala till oss. Och vi böjde oss för dem. De producerade ett definitivt uttalande som de sände ut till oss. Och vi sa, ja men okej då. Och det här gjorde att liksom hundratals miljoner människor i stora drag kunde dela synen på hur världen är beskaffad. Vad som är rationellt agerande, vilka som är våra viktigaste värderingar. Men nu istället för att vara i Encyclopedia Britannia-modellen så är vi i Wikipedia-modellen. Alltså det finns inte längre det här att det här är nyheterna, det är de här tre nyhetsuppläsarna, eller det här är politiken, det är de gamla etablerade partierna, eller det här är kulturen, liksom de kanoniserade, upphöjda kulturskaparna. Det finns inte, utan allt har decentraliserats, alla ropar idag. Det finns liksom ingen tydlig auktoritet för meningsskapandet. Det finns inget paradigm. Eller så är det att nya liksom paradigm kommer och går från alla håll och de kollapsar lika snabbt. Och man hamnar i ett tillstånd av komplett förvirring. Att det är mycket känsla nu. Man fattar ingenting av vad som pågår. Att känslan man har som människa idag, att vad i helvete som händer. Jag blir helt snurrig och försöka ta del av flödet. Allt känns kaotiskt. Helt snurrig i bollen blir jag av det här som pågår. Och det är mycket det då den här Jordan Green håller inne på, att det är omöjligt att förstå världen. Och han menar att det heller inte är något man som enskild individ ens ska försöka göra. Eller avkrävs att göra. För det är för svårt. Bara släpp det.
Mm, redan gjort.
Ni har loggat ut och spelat spel i 3 år. Ja. Predika för körerna. Nej, men att det är för komplexa system. Han pratar i en föreläsning jag hittade på YouTube om skillnaden på komplicerade system och komplexa system. Att människor kan bygga och hantera ganska komplicerade system, till exempel ett lands elnät eller ett Boeing 777-flygplan. Mm-hmm. Det var hans exempel. Jag har inte hittat på dem själv. En exempel på komplicerade system. Och det är då möjligt att förstå hur orsak och verkan fungerar i systemet. Det är möjligt att förutsäga för en grupp experter. Att stoppar du in det här i systemet så får du ut den här effekten. Mm. Det går att förutse. Och det går att printa ut en manual för hur hela systemet fungerar. Mm. Problemet nu är att mänsklighetens problem till stor del nu här rör ur vår oförmåga att hantera komplexa system. Inte komplicerade system utan komplexa system. På grund av då den ekologiska krisen och på grund av att vi lever ihopkopplade i ett enda stort, allt mer intrikat världssamhälle. På grund av det så är nästan allt som spelar roll nu komplexa system.
Almost everything that really matters is complex systems. Climate, ecosystems, biology, human relationships, economies, these are all complex systems. And what I mean by that is that these are systems where the states that are available to the systems themselves can change. In fact, they change all the time. They change as a result of the dynamics of the feedback loops of the components of the systems themselves. They change as a consequence of the system interacting with its environment and evolving. Our agency in the system will change the system, and the connection between our cause and effect is effectively impossible to really predict. And what this means is that the whole toolkit of approaches that we do so very well in managing complicated systems don't work at all for complex systems. And in fact, quite often, they are defeated, right? They're counterproductive.
Det var lite svårt att hänga med, men att klimatet, ekosystemet, biologin, mänskliga relationer och ekonomin, det är komplexa system alltihopa. Och det betyder att det räcker inte med att förstå egenskaperna hos de enskilda delarna i ett komplext system för att förstå hela systemets egenskaper. Alltså så som det kanske är med en flygplansmotor. Utan det komplexa system har den här totaliteten av kvaliteter som inte existerar hos delarna. Delarna i systemet påverkar inte bara helheten, utan helheten påverkar delarna. Olika system påverkar varandra och så vidare i olika feedbackloopar som inte går att förutspå. Vårt agerande påverkar systemen på ett sätt som är i princip omöjligt att förutspå. Alltså det finns inget så här linjärt orsak- och verkansamband. Ja, men alltså men typ som att det går att förstå och förutspå på så vis att om vi använder det här bekämpningsmedlet växer den här potatisen bättre. Men det går inte att förutspå att det här lössläppandet av bekämpningsmedlet i ekosystemet genom massa feedbackloopar, att det kanske leder fram till att en säl 1000 mil bort blir infertil eller någonting. Mm. Att, ja, men ni fattar. Det är för svårt. Allt är för svårt. Och problemet nu då, menar han, är att vi försöker hantera komplexa system som om de var komplicerade system. Och det är ett recept på misslyckande.
Men det finns ett annat recept som är lyckat.
Ja, precis. Vi ska komma till det. Mm. Och det här gäller då inte bara ekologin som sagt, utan också politiken och medielandskapet. Och hela liksom den mänskliga sociala organiseringen i världssamhället. Ja, men, och vad skulle då vara ett bättre sätt att hantera mänsklig social organisering som det här komplexa fenomenet som det är? Jo, det är då något som Jordan Greenhall kallar kollektiv intelligens. Och han menar då att det finns exempel på kollektiv intelligens som funkar bra, men i väldigt liten skala. Han pratar till exempel om startup-företag i techindustrin i Silicon Valley som ett exempel.
And this is why startup companies are so much more effective at navigating innovation space, which is complex, than large, much better resourced corporations that are actually operating in a state of complication.
De här små, ohierarkiska startup-företagen är mycket mer anpassningsbara till den oförutsägbara, komplexa miljön som innovationsklimatet i Silicon Valley är. De är mer anpassningsbara till det än vad de här stora företagen är. Och vad är då grejen med då ett sånt här startup-företag jämfört med en hierarkisk organisation? Vad är anledningen till det? Hur skapas den här kollektiva intelligensen som är så överlägsen? Vi ska lyssna på det här.
Vi ska lyssna på det här som jag egentligen inte förväntar mig att ni ska fatta vad man säger.
Right, these are environments where groups of people organize to try to solve a problem. They're deeply in alignment with each other. They recognize that the success of the whole is deeply tied to the increasing capacity to act, the increasing sovereignty of each member. And when decisions need to be made, they're organically routed to the right people or groups of people. When conflict arises, it has to actually be resolved. It can't be adjudicated. It has to be resolved. It has to be healed, or new capacities have to be built to make it no longer relevant. And this is the exact appropriate response to lived complexity. This kind of a collective intelligence is highly adaptive to the unpredictable nature of complexity.
Min poäng med att spela upp det var att inte att jag tänkte att ni skulle förstå, få någon så här stark, skarp bild av vad man pratar om, utan mer då att det känns som att vi är tillbaka lite i det här vaga nu.
Ja.
Floskelösa. Att det är lite som att läsa då under fliken värderingar på initiativets hemsida. Att det är det här, men det är liksom nätverk och medskapande och liksom att man ska, att vi hånskrattar lite åt det då. Men det kanske är det som är sanningen då. Nu har vi en till källa här, en snubbe i USA som säger att det är så, att det är det här som funkar bäst idag.
Fast det här väldigt vaga, luddiga. Det är farligt med att så här erbjuda den här modellen som är så himla vag och luddig. Och då, det kommer liksom appellera till vaga och luddiga människor. Sitter där och är vaga och luddiga tillsammans. Alltså det de skulle behöva är kanske så här, jag vet inte.
Mm. Alltså, jobbigt,
de personer de skulle behöva är kanske inte de som kommer söka sig dit.
Du menar att de behöver Putin?
Jag känner mer och mer att vi behöver Putin. Ju mer jag lyssnar på din nya guru.
Ja. Ja, men jag ska försöka förklara lite mer då att
det är rätt att någon ska gå upp i en talarstol och så säger den platsskatt, och så kommer nästa person upp är bra. Fjärde. Men det blir som en sån här sagoberättelse, sagolek.
Mm. Ja, kanske.
Det är lite luddigt. Det är lite luddigt.
Det är lite luddigt, ja.
Precis.
Speciellt om
vi har ju de stora politiska ideologierna. Vi har Socialismen, liberalismen. Och sen har vi
sagolekar. Lagar stiftas på sagolekar.
Jag vill alltid vara den som säger är.
Jag säger punkt. Och så kommer man undan.
Men du har ju satt punkt för någonting då?
Ja, men då får ju nästa person starta upp, tröska upp en ny mening.
Liksom. Fast.
Frågetecken kanske.
Just det.
Bra grej för att liksom föra diskussionen vidare. Det är mycket det handlar om också, att ställa bra frågor.
Ställa rätt frågor.
Alltså, ja, men jag tror, alltså det handlar om, alltså, jag tror liksom det han far efter är att det inte ska finnas någon hierarki. Alltså, på så vis att det ska inte finnas något härskare narrativ som kommer uppifrån, som är ett partiprogram. Nej. Eller gammeldags broadcast media eller ett storföretag som försöker skapa en manual för hur man är framgångsrik. För det är då omöjliga, fåfänga försök att lösa problem i det komplexa samhället. Alltså ingen ska berätta Socialdemokraternas historia, utan alla ska berätta sin egen autentiska historia.
What we want, what we need is your authentic experience. As a member of this human sensor network, we need you to tell your stories, right? Your actual lived first person experience of being in the world and provide your perspective. Because if we have this giant omni-perspective sphere looking at reality, that's how we understand what reality really is. But the second you're actually telling somebody else's story, and the second you're pre-processing your experience through some other lens, that's how we get into echo chambers. And that's how we fall into a collective delusion.
Nej, det är inte bara så att vi hittar på ett narrativ eller en saga eller någonting. Och så kör vi den så länge det funkar. Sen dundrar den in i väggen och sen hittar vi på en ny. Men nu skulle det bara finnas ingen. Men,
eller tus, alltså,
det är ju det här att de här narrativen är så mer och mer oanvändbara i komplexa samhället. Och de dundrar in i väggen direkt. Och de liksom faller ihop direkt.
Okay. Men alltså rent konkret att liksom alla ska bidra med sin erfarenhet. Alltså det känns ju redan som att det är en överproduktion av information. Mm. Alltså vem ska fånga upp allt det här?
Ingen.
Ja, men varför då? Då kan man väl lika gärna bara sitta och prata till spegeln.
Ja, men jag tror det är inte ett spegel. Man ska prata med varandra. Man ska träffas och snacka. Ja, men det
har du ingen mejl?
Men jag tror det är just det som du säger, Jonathan, att det där med att vi hittar på ett narrativ och en historia och kör på den tills den springer i väggen. Men att nu, och de kan vara hyfsat användbara, de har ju alltid då liksom luckor i sig och liksom förklarar inte verkligheten så komplex som den är. Men nu är liksom skillnaden mellan de här narrativen vi kan komma på och den komplexa verkligheten så stor så att narrativen är helt hopplösa. Liksom.
Till lärare?
De går inte använda ett dugg.
Nej.
Det är kanske så här, socialdemokratins narrativ kanske gick att använda i 50-60 år i givna förutsättningar i Sverige. Men nu kan ingen liksom gärna tänka ut ett sånt narrativ. Nej, men så det som liksom menas är typ då att ingen människa kan förstå vad som pågår. Eller ingen människa eller ingen grupp med människor kan förstå vad som pågår. Ingen kan skapa ett partiprogram eller en manual som är ett bra verktyg för att förstå hur hela samhället fungerar. Men då om alla människor har öppna ögon och agerar och reagerar på ett icke-korrumperat sätt gentemot sin omgivning, skapar icke-hierarkiska nätverk med varandra där allas upplevelse av världen ligger till grund för nätverkets handlande, då frammanas en kollektiv intelligens som är bättre på att hantera det komplexa samhället. Och det känns lite som att han nästan menar någon slags bisvärmsintelligens.
Jag tänkte också det, hive mind.
Ja, att det finns ingen styrande centralhjärna. Inget särskilt, alltså inget enskilt bi förstår vad fan som pågår. Men deras gemensamma beteende skapar en svärmintelligens som genererar då en exemplarisk rationalitet. Och för att föra tillbaka det då till där vi började, så då har då liksom internetpolitiska rörelserna, som då alt-right till exempel, mer kanske av den här då svärmintelligenskvaliteten än vad traditionella politiska partier och traditionella medier har. För de jobbar med styrande centralhjärnor som blir allt mer oförmögna att agera i det komplexa samhället. Men den här då icke-hierarkiska deltagarskapade rörelsen kan bara reagera på det som händer utan att vänta på order uppifrån från centralhjärnan. Order som förmodligen också är felaktiga. Förmodligen kanske är gårdagens svar på dagens frågor. Så därför liksom blir den mer anpassningsbar då, den här kollektiva intelligensen, till komplexa samhället. I alla fall. Men det, så jag börjar med att jag får be om ursäkt åt initiativet för min raljanta ton om deras luddighet och vaghet kring det politiska programmet.
Du fattar inte att de var bin.
Ja, men det att jag... Precis. Jag vet inte ifall Jordan Greenhall gillar den här bisvärmsliknelsen. Det var min tolkning av det. Men fick lite den känslan av det. Nej, men jag fattade inte. Jag hade mer raljanta ton om liksom initiativets luddighet och vaghet kring deras politiska program. Och det är för att jag är så fast i det gamla paradigmet, det gamla tänkandet. Att jag tänker att det måste finnas en central hjärna med en tydligt utstakad agenda. Men det är ju liksom, ja.
Det var gammalt tänk.
Det är gammalt tänk. Det är ju, det är enligt Jordan Greenhall alltså inte något jag ska fokusera på.
Your job is not to know what the fuck is going on. Your job is to be absolutely certain that you have no idea what the fuck is going on and learn how to feel from raw chaos, from raw uncertainty. Then, and only then, are you finally able to begin the journey of beginning to form a collective intelligence in this new environment. That's my advice.
Okay.
Tack. Vadå, om alla går runt med ett blanka papper och bara, vad har du för intryck? Nej, jag väntar på dig.
Vad är det du inte förstår? Det är bara att köra. Sätter vi igång. Bara känn kaoset. Känn kaoset. Se världen. Nej, jag vet inte. Nej, men jag tror inte gjort han rättvisa i hans förklaring det där hur man ska agera liksom som människa för att skapa den här kollektiva intelligensen. Men att det ligger något ändå med att de här nätrörelserna ändå i alla fall är effektivare. De kanske i och för sig, man kanske bara kan säga att de är destruktiva då, ultra-right-rörelsen och så, men att de i alla fall i att liksom vara så här meningsskapande för människor så har de varit liksom effektivare än en, så här, än en traditionell politisk rörelse med så här en central hjärna liksom som proklamerar ett partiprogram. Att de har ju ändå liksom skapat, de har ändå skapat någonting.
Det är som att den störiga killen på filosofilektionerna nu har rätt. Fast istället för att vara så här liksom nihilistisk eller liksom ställa sig upp och bara skrika, men fattar ni inte att allting bara är en chimär? Vi kan ju inte förstå något. Och vad sitter den här läser Kant för? Och så stormar den ut.
Mm. Var det den du?
Nej. Det var den personen har rätt. Men också, fast istället för att vara så här lite, kasta skit i ansiktet på någon och bara stormar ut och vara lite liksom farlig på något sätt, så är det liksom som en liksom nyreligiös entreprenör som står och säger det.
Mm. Det kanske bara är liksom den här psykiska sjukdomen amerikan som gör att man kan inte vara nyfrälst religiös entreprenör, även om man har liksom gjort så pessimistiska slutsatser som han har gjort, så måste det ändå liksom komma en ny religion.
Men det är pessimistiskt och jättereligiös också.
Jag tycker
också,
att eller? Det är optimistiskt.
Ja, den är superoptimistisk.
Ja, jo, jag menar, det är väldigt pessimistiskt, den här insikten om vår liksom handfallenhet inför komplexa samhället och hur hopplöst det är för oss att tackla det. Det är ju en väldigt pessimistisk insikt, eller vad man ska säga.
Ja.
Men då liksom tror vi ändå på den här, ja, att vi fattar ingenting och det är det som är så bra. Mm. För då kommer vi bara agera intuitivt liksom på mikronivå. Mm. Eller jag vet inte hur han förklarar det, men vi kommer liksom agera då och skapa nätverk och det liksom kommer frammanas en kollektiv intelligens som ingen av oss som enskild har någon överblick över, men som kommer vara perfekt rationell.
Sagorna är fulla av exempel på hur en till synes liten och svag, kanske även lite mosig, eller mosig
okay,
i huvudet, person av ödet blir utsedd till att göra ett stordåd. Bli en hjälte, vara den som bär ett folk, ett land, en kontinents framtid på sina veka axlar. Något den själv och kanske framförallt dess omgivning ställer sig minst sagt tveksam till hur det här kommer gå. Eller hur kände Huber och Alver och det stolta ryttarfolket Rohirrim. Kan du uttala det? Hur kan du uttala det? Rohirrim. När Frodo skulle gå upp mot Sauron.
Mm.
Antagligen Frodo. Okej. Ni ser att de tänkte.
Yeah.
Vad tänkte dvärgarna när den misslyckade amatörtrollkaren Willow blev den som skulle rädda riket från den elaka drottningen? Aj då, kan man tänka att de tänkte. Eller när David utmanade Goliat på Envig. Israelerna var nog lite David mot Goliat. Hej och hå. Hej och hå.
Det här är verkligen David mot Goliat.
Ja,
så.
Ja, så. Vad dessa osannolika hjältar i alla fall har haft är att de gick in som underdogs.
Mm.
eftersom de var det. Och på grund av det då så hade de väldigt låga förväntningar på sig.
Just det.
Och det kan vara ganska skönt.
Superskönt.
För det sänker pressen på en. Ja, jag är ju en underdog. Men jag har faktiskt ganska låga förväntningar att ställa på mig. Så jag behöver inte gå sönder av stress.
Nej, i alla fall. Just det.
Mer gå sönder av att jag går en säker död till mötes. Så när den stora, starka, buffliga Donald Trump hotade med strafftullar så var det enligt sagans logik såklart vår egen förkämpe Stefan Löfven som skulle bära hela EUs framtid på sina axlar som den första EU-ledaren som skulle möta Trump då efter hoten.
Mm, väldigt spännande.
Ja, men med den skillnaden att det verkade som att man såg det som att Löfven var rätt man för uppdraget. Att han hade goda chanser att fixa det här. Dagens Industri skrev så här: Stefan Löfvens bakgrund ska få Donald Trump att mjukna i bråket kring ståltullarna. Det tror näringslivsministern Mikael Damberg inför mötet med presidenten. Jag tror Stefan Löfven har en extra bra berättelse att berätta, säger han. TV4. USAs president är imponerad av företagsledare och gamla pengar. Där har Sverige ett bra uppställ på mötet om handelstullarna, säger Jens B. Nordström, ekonomikommentator. Och han refererar till gänget som hänger med från Svenskt Näringsliv. Mm. För att med sig har han som Mikael Damberg då, och så gräddan av det svenska näringslivet. Saabs ordförande, Marcus Wallenberg. Ska vi se vilka mer. Jakob Wallenberg kommer dit. Volvos vd Martin Lundstedt. Saabs vd Håkan Buske. AstraZenecas vd Pascal Soriot. Och Business Swedens vd Ylva Berg. Och dessutom så var ju Stefan Löfven till skillnad från Frodo i alla fall väl förberedd. Frodo fick ju nästan bara en klapp på axeln. Och sen var han tvungen att sticka till Mordor. Ja. Men Löfven var väl förberedd. Aftonbladet. Inför mötet i ovala rummet har statsministern slipat argumenten med EUs ledning och Sveriges handelskommissionär. Det var således ingen liten plutt som gick upp mot det stora hotet från västerlandet, utan en kaxig liten rackare, utrustad med en extra bra berättelse, ett skönt gäng och med farliga vapen i form av slipade argument. Någon kallar honom till och med för EUs stålman.
Mm.
Eller stålmannen kanske.
Var denna någon... Arbetade den på Socialdemokraternas partikansli?
Kan vara det.
Det har verkligen varit mycket kära ledaren tweets kring det här besöket från olika S-Twitter-konton.
Ja.
Men vad är det du tror att förväntningarna kommer knäcka honom?
Det har han varit.
Har det varit?
För väl på plats hade han 15 minuter på sig. Jo. 15 minuter. 15 minuter för Stefan. 15 minuter behöver ju Stefan bara för att byta till sina inneskor. Sen var det mötet klart. Det gick inte alls. Trump tyckte inte att det var en extra bra berättelse.
Alltså vilken var den här extra bra berättelsen?
Var det idag?
Det var igår tror jag.
Det var igår?
Mm. Okay. Alltså tisdag.
Ja. Han tyckte fan inte att den var extra bra. Han kanske tyckte att den var bra.
Men vilken var berättelsen? Är det att han kommer från att han är ett...
En svarvare, tror jag.
Svetsare.
Vad är en svarvare?
Svarven var det som fanns i träslöjden som tjejer kunde fastna med
det
håret.
Det kan han inte.
Nej.
Han kan inte svarva stressägg.
Men,
och så livet hänger på det.
Men han,
alltså, syns Stefan Löfven med en svarv? Jag tackar för den bilden.
Men, ja, det är för att det handlade om tullar på stål. Och,
ja, han kan stål.
Han har ju svetsat stål.
Han svetsat stål, ja.
Så därför borde Trump backa på något vis för att han ska säga... Han får ett ansikte på det. Mm. Så här, vad ska jag svetsa då?
Så fort jag får på med mina inneskor så ska du få en extra bra berättelse. Så går det 15 minuter. Och gänget då med Pascal, Mackan och Ylva, den varken imponerade eller skrämde honom.
Mm.
Och argumenten som att...
Läser du? Nej, det här har du skrivit själv.
Det här är skrivit själv, ja. Men jag kan inte tänka mig det.
Nej.
Jag kommer Ylva Berg från Business Sweden. Det var liksom ingen som sket på sig för det. Mm. Argumenten då, strafftullar på jeans då, som en motreaktion. Det möttes av ett nytt hot, den här gången med 25% strafftull på europeiska bilar.
Mm.
Det var ingen som hade sagt det. Jag hade ju inget argument mot det. Blev det helt tyst. Han tog om sin extra bra berättelse. Är det helt panik?
Ja, men för det är väl så här, vad blir Trump imponerad av? För det är dels så att vi tar med de rikaste människorna i Sverige, ja, och visar upp dem för Trump. Mm. Då kommer han få dondimpen. Men sen tror jag också att han skulle imponera av berättelsen av att någon är ett fosterbarn som är svetsare.
Ja.
Så att det är som att man har helgarderat. Så, vad får Trump att smälta här?
Your parents didn't like you. Eller i alla fall. I sagotermer så blir det i alla fall knas med ringen. Här råkar ge den till Norge.
Mm.
Får jag kolla så orchen? Och Löfven, visst, ska bara hålla lite i den. Okej. Okay. Ska bara visa den för min kompis i min bil. Mm. Borta då sen. Han trollar fel och tappar bebisen i en brunn. Slungan trasslar in sig när han fick stenen i huvudet. Och nu blir han hånad då, det tycker jag är elakt. Din älskling Thomas Ramberg till exempel säger att han var misslyckad.
Mm-hmm.
Ska han säga, som trodde att Göran Persson skulle bli utrikesminister. Det har jag inte glömt, Thomas Ramberg. Ditt jävla stolpskott.
Jag kommer aldrig glömma det.
Nej. Apropå stenen, varför tog de bort hans bästa vapen? Förmågan att se näpen ut i hårdhatt.
Mm.
Där har han haft någonting.
Just
det. Stiger in någonting så jävla sött. En hårdhatt och en sån där väst som man kan se på långt håll.
Nog skulle vara så här, på presskonferensen, Trump har inte backat från strafftullarna. Nej. Men han har adopterat Stefan. Stefan ska bo på hans ranch.
Tulten till sin hjälp.
Vi har en ny hovnar. Och han är det gulligaste ni har sett. Vi använder Marcus Wallenberg som... eventuellt dörrstopp. Jag har inte bestämt oss. Och sen ska ni få höra en sju helvetes jävla berättelse. Jag tycker bara så taskigt att utmåla Stefan Löfven som någon som skulle fixa det här. Han gjorde nog så gott han kunde.
Det är som att man är för sig skadad av Hollywood-narrativet, som man tror att det automatiskt ska bli så. Ja. Om vi bara peggar upp för det här så kommer Stefan, han kommer rise to the occasion.
Jag hade tänkt att skicka Merkel, och så var någon som sa, har ni inte sett Sagan om ringen?
Det är inte Gandalf.
Vem ser mest ut som en hob? Så bildgooglar han hob. Vem kommer fram om inte det sötaste man sett i en hard hat?
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jag hade verkligen skitsvårt att hitta ett bra ämne den här veckan.
Ja, det var tufft.
Jag kollade på Agenda, men det enda jag fick ut var vetskapen om att Carl Bildt säger Mellersta Östern istället för Mellanöstern. Här skulle det varit en ill, som vi brukar kalla det. Men Jonathan har inte betalat interneträkningen, så att det är indraget.
Internet är en säsong...
Säsongsvara.
Ja,
att det finns liksom...
Finns på hösten. Nu är det vår.
Finns det extra bra internet och avokado? Ja, det brukar du passa på att köpa.
Alltså det är korrekt att säga Mellersta Östern enligt uppslagsverken. Men det är också superkonstigt. Bara för att det är grammatiskt godkänt att säga ett apelsin, så går man inte runt och säger ett apelsin. Om man inte vill trolla folk eller typ gör sig märkvärdig.
Kommer Carl Bildt vika sig för den här biintelligensen? Den har kommit överens om att det heter Mellanöstern.
Ja, det där man säger Mellersta Östern, jag har också reagerat på det. Och jag tror att det är en gammal moderat grej. Mm. För jag hörde Anders Björk i God morgon världen, tror jag, härom veckan.
Jaha.
Och han sa också Mellersta Östern. Så de enda som säger det är moderater över 60.
Men är det då att det är på någon sån speciell internatskola som man lär sig att det heter Mellersta Östern?
Jag kan klippa in Carl Bildt och Anders Björk ifall jag hittar det för snabbt. Så får lyssna lite mer värde här.
Det är mycket annat som är i fokus i Washington. Det är framförallt Iran och Mellersta Östern som dominerar.
Det knepigaste var ju naturligtvis Mellersta Östern. Mellersta Östern är ju en krutdurk.
Men det om det. Mm. Efter att ha läst massa artiklar, lyssnat på Studio 1 samt kollat på olika dokumentärer om matfusk av någon anledning och fortfarande inte hittat ett ämne, så gav jag upp och klickade desperat in mig på den absolut sista livlinan man har om man jobbar med satir, nämligen socialanyheter.se.
Ah.
Jag gav upp ganska tidigt också, kan man säga. För att jag blev så trött på det här.
Det är där de, på den sajten rankar om de mest delade
Precis.
Artiklarna.
Man kan se vilka nyheter som det snickel snackas mest om i sociala medier. Det behöver inte vara viktiga nyheter, eller ens rimliga nyheter, eller ens nyheter. Men det är i alla fall saker som engagerat många under det senaste dygnet. Och där fann jag att massor av människor hade delat en artikel om vilka tryck en jättestor klädkedja har på sina barntröjor. Den här jättestora kedjan har varit i blåsvärde tidigare för olika tröjtryck. Alltid är det något som retar upp mammor och pappor ute i landet. Och just den här veckan så är det två barntröjor med könsanpassade tryck. Den från tjejavdelningen har trycket Girl Hero. Och den från killavdelningen har trycket True Hero.
Ja, precis.
Ja, en arg förälder tycker så här. Våra döttrar är inte några tjejhjältar. De är lika mycket riktiga hjältar som våra söner. Mm, jag skulle nog säga att de är lika lite riktiga hjältar som våra söner. Alltså ska man vara petig så är det inte ordet girl man ska haka upp sig på, utan hero. Vad har ditt barn gjort som är så jävla modigt? Äter gul snö eller något? Mm. Det är såklart behjärtansvärt att folk reagerar på ojämställdhet när de ser den. Men den största ojämställdheten som den här klädjätten står för är ju inte att de klär västerländska småtjejer i tröjor som förminskar dem till tjejhjältar istället för riktiga hjältar, utan arbetsförhållandena för kvinnorna som syr de här kläderna och bla bla bla, snark, snark, snark. Jag tråkar ut mig själv genom att prata om det här för kanske 100 gången. Så jag tänkte prova en annan vinkel. Kanske är det lite vanskligt att läsa in för mycket budskap i texterna på massproducerade tröjor. För 99% av fallen så är det ju bara obegripligt nonsens med lite positiv laddning. Alltså tryck på massproducerade kläder är ju mer som en dekorativ illustration, typ en clipart-bild, än ett budskap. Alltså det skulle inte förvåna mig om de använder sig av en slumpgenerator som bara sätter ihop lite random ord som låter fräscha. Ofta brukar det vara någon cool geografisk plats, i Kalifornien kanske. Mm. Kanske ett årtal som inte har med något att göra. Typ Santa Monica 1976. Och sen om tröjan är lite mer könad och för vuxna så kanske man kombinerar en cool plats med någon synonym till högstatus tjej. Typ Miami Queen eller Soho Beauty. Alltså det är inte som att klädföretaget i fråga tror att bara Soho Beauties skulle köpa en tröja med trycket Soho Beauty. Alltså då skulle de ju inte sälja tröjorna i typ Ludvika. De vet att 35-åriga säljchefer kommer ha de här tröjorna. Och de vet att trycket inte spelar någon som helst roll så länge det bara innehåller några sådana catchy värdeord som sprider coola vibbar. Och det är så jag tänker att de jobbar med barntröjorna också. De bara tar något positivt laddat engelskt ord, typ rockstar eller beach eller party, och så bara kör de. Nej, din dotter Vilma är ingen rockstar. Hon är en snorig femåring som inte lärt sig knyta sin egna skosnören. Men hon kan ha en tröja med trycket rockstar ändå, eftersom vi alla vet att texten på en massproducerad tröja inte har någon som helst betydelse, utan bara fungerar som en sorts positivt laddad dekoration. Och så tänker jag att med tanke på hur många tröjor med tryck som det här företaget och andra företag producerar hela tiden och hur många sådana positivt laddade dekorationsord som ska genereras varje dag, så kommer det bli superfel ibland i olika kontexter. Det är liksom en statistisk självklarhet. Så jag tycker att det rimligare krav att ställa är väl att man ska sluta ha text på kläder överhuvudtaget. Alltså jag har varit med om flera gånger att man ser en snygg tröja bara för att sen upptäcka att det står Summer Dreams eller något annat skit på den. Eller att ett par supersköna mysbyxor med världens luddigaste, gossigaste insida har typ trycket bitch i en båge över röven. Alltså en äkta bitch-röv går inte runt och kallar sig bitch. Nej. Lite som att en hipster inte kallar sig själv hipster. Och så bara sluta med text på kläder, tack. Dels så kommer kläderna bli 1000 gånger snyggare och dels så kommer föräldrar sluta Facebook-ragea över att ett massproducerat klädesplagg har lite mindre positivt budskap än ett annat massproducerat klädesplagg.
Ja. Nej, men ja, exakt, men för att det känns som att mer om där att det måste finnas att det är helt slumpmässigt hur de kombinerar ihop de där orden. Mm. Santa Monica, vilka årtal det är, men att det måste vara utvalt, alltså liksom basen av ord måste ja. Vara utvald på något sätt. Alltså vilka ord som känns härliga.
Och sen så kan de så här, då får man liksom, det hade varit underbart om det var liksom att det skulle vara helt random. Att det så här, nu slumpar vi en stad och så blir det liksom Bratislava. Mm. Och så slumpar vi ett årtal.
Ja, det kan bli något... Nynberg 1933. Då får man bara köpa
Queen. Det. Upplev oändlig trygghet, fast mark under fötterna och hemkomst i kosmos genom att gå med i A-kassan och facket. Lilla Drevet sponsras av Akademikernas A-kassa. A-kassan för alla akademiker hela arbetslivet. Det är ju praktiskt på så vis med Akademikernas A-kassa att du aldrig behöver byta A-kassa oavsett om du byter bransch. Även om du arbetar på Donken eller som influencer så dina högskolepoäng kan ju ingen ta ifrån dig, mm. eller hur? Och att vara med kostar 110 kronor i månaden och ger dig upp till 20 000 kronor i månaden när du befinner dig mellan jobb. Läs mer och gå med på akademikernas.se. Många akademiker till exempel som arbetar i branscher som organiseras av fackförbundet Jusek tjänar betydligt mer än A-kassetaket och kan därför behöva en inkomstförsäkring med lite mera tryck i. Är du med i Jusek så får du 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Jusek är för dig som arbetar som jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Och förutom inkomstförsäkringen så guider och stöttar facket i arbetslivet med till exempel lönerådgivning, karriärrådgivning, seminarier, hjälp med CV och LinkedIn-profiler. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan medlem i Akademikernas lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Och just nu har Jusek-kampanjen Vi vet. Gå in på kampanjsidan jusek.se/vivet så finns det där ett erbjudande som gör att det är extra förmånligt att bli medlem just nu. Tar du steget att gå med i A-kassan och facket tack vare den här podden kan du gärna meddela Akademikernas och Jusek det. Du kan också skriva om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Tackar.
Tack så mycket.
Tackar, vad snällt. Nu, djurmedley.
Yay!
Med djurnyheter.
Gud vad kul.
Första djuret, pingviner.
Aha.
Det är alltid goda nyheter när du hittar nya pingviner, säger P.D. Boersma. Och det var väl kanske det klokaste någon har sagt på år och dag. Och då har vi många goda nyheter till er där ute. För satellitbilder har hittat 1,5 miljoner nya pingviner.
Nej, alltså ny art eller nya individer?
Nej, ingen ny art, bara nya individer.
Okay. Just det, jag såg det här, ja.
Kul för alla pingvinvänner.
Ja, verkligen. Och det är ganska många där ute. Det var när den plåtade Danger Island- utanför Antarktis. Och då såg man pingvinernas bajs. De äter nämligen krill, vilket gör deras avföring färgas rosa.
Usch.
Och så åkte man och kollade lite närmare och sa, här fanns det 1,5 miljoner nya pingviner. Det var väl trevligt.
Heter det Danger?
Danger Island heter jag.
Det låter som en dokumentär som jag kommer se.
Det låter som.
Det låter helt fantastiskt. Är det en Netflix-dokumentär eller är det BBC?
Jag vet inte. Men det gör också pingvinerna till djurvärldens tjejer. Ni vet. De pajser väl säkert bomull. Något sånt där. Vilket man ju säga om tjejer. Du kommer inte säga om det är tjejer. Ja. Pingviner. Deras avföring är säkert rosa. Den är det. Djurvärldens tjejer. Nästa djur. Tack så mycket. Mm. Varg. Flera månader av skyddsjakt har nu resulterat att jägare har fällt samtliga kända korsningar mellan varg och hund i Sörmland. Totalt har 2 vargar och 7 varghybrider fällts under skyddsjakten i Katrineholm, Vingåker och Eskilstuna kommun. Det var i höstas man upptäckte att en hund hade parat sig med en varghona och fått ungar.
Vad var det för hundras?
Jag ska komma till det. Vilket enligt länsstyrelsen är en farlig hybrid.
En varg chihuahua.
Precis, men jag tror att hunden heter antagligen Sigge. För det är det vanligaste namnet på en manshund.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Och det vanligaste... rasen av hund är ju då labrador retriever. Så störst sannolikhet att det är en labrador retriever som heter Sigge som har fått barn med en varg.
En varglador.
Ja, hur farlig kan den hybriden vara? Det kan ju antingen leda till en mycket, mycket, mycket mindre aggressiv varg eller till en något mesigare labrador.
Något mindre mesig.
Ja, mindre mesiga. Förlåt. För det är världens mesigaste hund.
De är så himla snälla labradorer.
Ja, så vad är det farliga? En jättemycket snällare varg eller en labrador som har tuffat till sig i alla fall lite. Det är inget farligt.
Man gör inget att tillägga.
Tumlarna. Kaliforniatumlaren är ett av världens mest utrotningshotade marina däggdjur. Och flera räddningsinsatser har misslyckats och nu är läget än mer akut än någonsin. Rapporterar människor som kämpar för att rädda arten. Det var ju tråkigt. Det är alltså den dåliga nyheten att tumlarna håller på att dö ut. Den braa nyheten är att den tumlare, det är en fulare version av en delfin.
Det var ju skönt. Men har du någon jingle för det här? Är det något du har gjort innan? Liksom? Nytt från djurvärlden?
Nej, det har inte gjort.
Borde du inte spara det här till sämsturnén?
Allt det här guldet.
Pingvinernas rosa omföring. De är som tjejer.
Djurvärldens
tjejer. Det är bästa stand-up-uppslaget jag har hört på flera år.
Gris! Vid 19-tiden på tisdagskvällen fick polisen in samtal om en gris som sprang på E22 i Kalmar.
Nej.
Var det griseknoven? Nej, det var han inte, för den finns inte. Först trodde man att det rörde sig med ett vildsvin. Samtalet lät ungefär så här. Du, det springer en gris på E22. Okej, vi fixar det. Det var inte jättebra samtal. Det visade sig i alla fall, det var inget vildsvin. Det var en tamgris. Okänt ursprung. Och den dog. Den blev påkörd. Och dog. En tamgris har blivit påkörd och dött. Sen tillade de, ingen annan blev skadad. Det är inte där lite som man berättar om en jordbävning i Turkiet eller någonting. De avslutar med att ingen svensk blev skadad. Det var väl ett jävla sätt. En gris dog. Att ingen svensk dog har vi inte med saken att göra. En gris är död. Låt oss sörja en gris istället för att behöva vara glad över att inte någon svenne banan överlever.
Säger du med rester av en skinkmacka i munnen?
En gris är död. Det gör inte mig på något sätt gladare av att en svensk inte är död.
Nej.
Baggar!
Det är ofta svenskar inte dör.
Ja.
Man behöver inte alltid berätta det. Varje händelse då det inte dör en svensk.
Löfven misslyckades men ingen dog. Ingen svensk. Enligt en färsk studie från Internationella naturvårdsunionen riskerar en femtedel av Europas alla vedskalbaggar att dö. Helt.
Vad är nu en vedskalbagge?
Det kommer vi kvar. Vilket kan få konsekvenser för hela ekosystemet. Vedskalbaggar lever i gamla stubbar och äter död ved i skogen. Bengt Enström är ett entomolog och har vigt sitt liv åt dessa baggar. Något han ångrar nu när de håller på att dö ut.
Hans raison d'être bara försvinner.
Vad fan ska jag säga nu på speed dating? Tänker Bengt. Fråga. Vad beror det på att vi ser den här negativa utvecklingen? Det beror främst på nyckelsubstranten, jag kan inte uttala saker, är död ved i skogen. Döda träd och trädrester.
Mm.
Men grejen är att de lämnas inte kvar nu tydligen.
Okay.
Vad är problemet med att de här skalbaggarna försvinner? Varför behövs de? Säger hon då, frågar hon Bengt. Många av de här djuren är nedbrytade av gammal död ved, säger Bengt. Vad är problemet då? Det finns ju ingen död ved.
Nej. Schackmatte Bengt.
Då fick du så du teg Bengt. Vilket liv åt ett djur som inte behövs. Det finns ingen död ved åt de som äter död ved. Vad ska vi göra? Ja. Den här praten var på din bekostnad Bengt.
Skönt att någon äntligen plockar ner den där Bengt från sin pedestal.
Han har haft så himla hög status.
Ytterligare en smilfink som fick truten till knäppt. En annat samtal om grisen kan ha varit så här. Du, det springer en gris på E22. Menar du inte vildsvin? Jag vet väl hur en jävla gris ser ut. Slut på samtal.
Jag trodde verkligen med det upplägget, det springer en gris, så trodde jag att du skulle typ insert kändis.
Jag tror också det. Man har Persbrand super till igen. Något sånt där.
Nej. Men ja, vadå? Jag vet väl om en jävla gris. Jag fattar, var det ett skämt?
Ja, det var det väl. Alla skämt är inte så här hahaha. Vissa skämt är bara man tänker efter lite. Ännu en gång har den smarta humorn misslyckats. Vad menar han? Det finns ingen mening i skämtet.
Nej, okej.
Men den kollektiva getinghjärnan tyckte det var fantastiskt.
Men jag älskar att du kompenserar den här pratan med underbar energi. Mm. 10 av 10 på energin.
Förlåt att jag stör, men det springer en gris på E22. Menar du inte ett vildsvin?
Jag vet hur en jävla gris ser ut.
Ja.
Det har rytmen av ett skämt.
Ja.
Om man bara inte tänker efter för mycket så kan det få passera som ett skämt.
Man gör den här då.
Hör du?
Ja, precis. Man kan göra den här. Du, är det polisen? Ja. Din farmor är ute och springer på E22. Vänta, nej. Vet du hur min farmor ser ut? Ja, men han vet väl hur en jävla tamgris ser ut i fejan. Ja.
Där satt den.
Och lite otymplig punchline.
Är det,
det är att du försöker bygga om det här. Du är så himla lik din mamma skämtet.
Ja. Men det är också det roligaste skämtet.
Det är det bästa skämtet.
Ja. Kan du inte dra det igen?
Ja. Jag åkte ju buss hit istället, för det fanns inga taxibilar. Jag tog bussen. Ja. Satt jag mig då på ett sätt, och satt en annan person bredvid. Bara tittade han på mig jätteintressant. Jag bara vände mig, vad är det? Han bara, förlåt, men du är bara så fruktansvärt lik din farmor. Jag hade sett den människan förut. Vet du hur min farmor ser ut? Och han bara, vet du hur en gammal kärring ser
ut? Så jävla bra.
Och det var fast gris då. Han bara, du, fan, så vet jag din farmor springa omkring på E22 utanför Kalmar. Vet du hur min farmor ser ut? Man vet hur en tamgris ser ut i fejan då, som jag sa tidigare. Ge mig ett S.
S.
Ge mig ett E.
E.
Ge mig ett M.
Mm.
Ge mig ett S.
S.
Ge mig ett T, va?
T.
Ge mig en punkt och sen S och ett E. Vad har ni då? Det är sämst.se. Där går ni in och så handlar ni biljetter till Sämst-turnén. Wow! Wow! Massa olika ställen kommer vara på. Tycker du om kul, då tycker du om sämst. Tycker du om roligt, då gillar du sämst. Tycker du om bra, då gillar du sämst.
Mm.
Och det kommer vara superduper kul, allt kommer vara jättebra.
Kanske ett djurmedley.
Vågar man hoppas på så mycket?
Nej, det är faktiskt noga. Jag har fått skit för att jag är dålig på att göra reklam. Men det där tror jag inte någon kan klaga på. Det ska bli jädrigt kul och hoppas att ni kommer.
Jag ska försöka komma i Malmö kanske.
Mest
när är Malmö?
Vet inte.
Okej.
Okay. Gå in på samos.se, där står allting.
Okej, okay. Ja, men det var kul att göra ett till avsnitt av Lilla Drevet, tyckte jag.
Mycket kul. Mm.
Tack ska ni ha. Och vi säger tack till Akademikernas A-kassa, Fackförbundet Ljusek, Aftonbladet Kultur. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Vi hörs igen om en vecka. Hej, hej.
Hej, hej.
Hej, hej. Har ni något att svara?